Texten som jag ska läsa nu, som är liksom grunden för hela den här stunden, är hämtad ifrån profeten Mika, det sjätte kapitlet och vers 68. Och Mika ställer en fråga då, eller besvarar kanske en fråga som profeten är, som jag har ställt många gånger och som jag tror också att människor även under den här tiden uppenbarligen ställde då. Nämligen, hur ska jag nalkas Gud? Alltså, om jag ska nalkas en person, om jag ska närma mig en person, så är det oerhört viktigt att jag vet hur den personen är. Det avgör liksom mitt förhållningssätt. Och då är frågan, är Gud en slags himmelsk generaldirektör som har för avsikt att kontrollera att jag har fyllt i alla mina papper rätt innan jag kan få den godkända stämpeln på den? Eller är Gud en polis? En person som man kommer i kontakt med enbart när man har begått ett brott och ska straffas? Eller är Gud en tom kraft? En anonym ande, ungefär som elektricitet. Det är någonting som man alla känner till, men man kan inte ha en relation med det. Och så vidare, och så vidare. Alltså, hur ska jag nalkas Gud? Allt den frågan måste besvaras innan jag börjar tala om vad min religion är. Och här svarar då Gud genom profeten så här: hur ska jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Ska jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental? Eller vill han ha ändlösa floder av olja? Ska jag offra min förstfödde för min synd? Mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda som Herren begär av dig är att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Vi ber. Herre, låt oss idag få lyssna i tro. Låt oss idag förstå vårt sammanhang i historien och vår uppgift idag. Amen. Den avreglerade tron då. Det här är någonting som nästan hela Nya Testamentet ägnar sin kraft åt. Jesus gör det. Paulus gör det. Paulus benar ner det här i minsta beståndsdel. Och läser man särskilt då Romarbrevet eller Galaterbrevet, så ser man att det är det här som det handlar om. Alltså, förhållandet mellan människa och Gud kan inte regleras av religiösa ledare. Det är någonting som finns fritt i oss genom den helige ande. Och innan vi går på djupet, så tänk på det här med reglering då, vad det innebär. Alltså, när någonting är reglerat betyder det att det styrs av särskilda regler. Sverige till exempel avreglerades i hög grad under 1980-90-talet. Då blev en massa statliga myndigheter, då blev de privata företag. Det var ju så här att elmarknaden var reglerad, till exempel. Oavsett vad strömmen kostade liksom, i verkligheten, så fick man i Sverige betala en summa. Alla fick betala den lika mycket. Televerket, Statens bilprovning och så vidare, apoteket avreglerades ganska nyligen. Allt var naturligtvis inte bra att avreglerades, men en del var det faktiskt. Jag minns när jag skulle ha min telefon för första gången 1977. så åkte jag till Televerket i Västervik och sa att jag skulle vilja ha min telefon inkopplad. Det fanns då ett sånt här jack i lägenheten. Alltså kabeln var dragen och folk hade haft där telefon innan där jag flyttade in. Så det var egentligen två saker som behövdes. Jag behövde ha en telefonapparat. Och sådana kunde man ju då på den tiden endast skaffa på Televerket. Det hade de massor där i hyllorna. Så det var bara liksom att göra så. Och så visste jag också att för att få då ljud i tråden så behövde någon bara trycka på en knapp där inne. Så skulle det bara vara hem. Men det gick ju inte för att det var 6 veckors väntetid. Och då frågade jag varför ska jag, du har ju en telefon där och då kan inte jag få den. Nej, det går inte, för reglerna är såna att alla som ska få telefon ska ha 6 veckors väntetid. Varför då, sa jag? Jo, det är naturligtvis möjligt att du kan få din telefon inkopplad idag. Men om alla skulle få den inkopplad idag, då skulle inte det räcka liksom. Så att om inte alla får telefon inkopplad direkt, då ska ingen få den inkopplad direkt. Det var svensk logik det här 1970-talet. Så 6 veckor fick jag vänta på. Och på pricken efter 6 veckor på dagens gick det. Då förstår ni vad jag menar. Det här är ett reglerat samhälle. En lagreligion då? Hur fungerar det? Jo, en lagreligion reglerar inte då naturligtvis inte frågan om människans förhållande till staten och sånt här, utan det reglerar människans förhållande till Gud i fråga om hennes frälsning. Alltså det är de här lagarna som gäller, och oavsett så att säga, om man kan fråga om det finns någon rim och reson i det här överhuvudtaget, är detta logiskt? Det spelar ingen roll, för så här är det bara. Det är naturligtvis inte bara, om man nu tar till exempel buddhismen. Buddhismen är ju ingen lagreligion. Buddhismen saknar lagar i motsvarighet med till exempel judendom och islam. Men bygger å andra sidan då på en mängd filosofiska principer. Och en god buddhist bör ju då kunna dem och lyda dem och inte fråga så mycket varför. Den nya då är med kristendomen. Det är då att det som då reglerar vårt förhållande med Gud är inte skrivna lagar utan en person, Jesus Kristus. Och han gör det då, han reglerar detta, eller han säger så, han avreglerar tron så att säga, med ett mandat som då är högre än profetens. Och han har då rätt att i faderns ställe tillsäga människorna frälsning oavsett lag. Redan idag ska du vara med mig i paradiset, säger till exempel Jesus till rövaren på korset. Va? Och då vill jag säga så här att det är just det här mandatet, alltså den här rätten han har att göra detta, är det som gör att han får epitetet Guds son. Om man tar det från det hållet så tycker jag det här blir mer begripligt. För ibland brukar man säga så här: hur kan Jesus ha makt att tillsäga människor frälsning? Ja, det kan han för att han är Guds son, är svaret då. Jag skulle nog vilja säga så här, vända på det och säga: på grund av att han har det här mandatet så kallar vi honom Guds son. Alltså det, då blir det begripligt, särskilt i Mellanöstern skulle jag påstå, där man kan dra slutsatsen att om någon uttalar någonting så att säga, och fadern inte är närvarande, då är det garanterat sonen. Det, alltså sonskapet är ett mandat. Och det har inte så mycket då med det genetiska att göra, som om huruvida Gud kan ha söner och, eller kusiner eller morbröder och allt sånt där som inte minst då islam skjuter in sig på i sin kritik, va, mot kristendomen. Okej, på den här grunden sen då, så växer sen urkyrkan och så småningom också fornkyrkan, och så formuleras det lärosatser av olika slag, trosbekännelser och sånt här. Och sen inträffar en stor historisk händelse, nämligen att romarriket faller ihop. Och det som då har varit civilisation förut, det finns inte kvar längre. Det går inte att handla med pengarna. Det går inte att ta en transport från ena sidan till den andra av Medelhavet. Allting kollapsar. Men det som är intressant är att kyrkan inte kollapsar. Och kyrkan är då den enda, ska vi säga, bärande sociala strukturen som finns i den då kända världen under hela medeltiden. Vid den här tiden så är kyrkan inte heller uppdelad. Den är inte uppdelad i katolskt, ortodox eller protestantiskt och något sånt här, utan den är en. Och den högste ledaren är biskopen i Rom, som har då ärvt sitt ämbete efter Petrus, som man tror var den första biskopen överhuvudtaget. Vi brukar säga så här, det finns naturligtvis varianter på det, men jag kan inte gå in i små detaljerna här. Men vi brukar säga så här att till exempel Sunnersbergs kyrka och de här Gösslunda och alla de här kyrkorna, att vi brukar säga att från början var ju de katolska, va? Det var katolska kyrkor alltihopa. Men det är inte helt sant det heller. För att när kristendomen kom till Sverige på allvar på runt 800, då fanns inte ens den romersk-katolska kyrkan. Så att kyrkan var fortfarande inte delad. Så den Skalunda kyrka eller Strö och alla de här kyrkorna som är byggda på 900-talet, då är det ingen här som talar om katoliker, ortodoxa eller protestant eller någonting. Kyrkan fanns bara, det fanns bara kyrkan. Först 1054 så sker en splittring mellan den västra och östra delen av kyrkan, och Rom blir då ett påvedöme samtidigt som Konstantinopel blir huvudort för patriarken. Också varianter finns där, men i huvuddrag. Corin nickar, det stämmer. Och på 1100-talet då, när de andra kyrkorna här ute byggs, Sundersberg och alla de här, då har förmodligen det här knappast ens slagit igenom, va? Det har inte nått fram riktigt. Så att varenda kyrka är byggd den här uppe är byggd så att säga under en tid när kyrkan var hel. Det är ganska intressant. Situationen fram till 1500-talet då är sån här att kungen eller kungarna regerar så att säga enbart med det världsliga. De tar upp skatter och de stiftar lagar om hur man ska göra när man ska sälja mark eller hur mycket det kostar att slå ihjäl en smålänning och såna här saker. Som ni vet, västgötalagen innehåller ju såna taxor. Så det är dyrare med västgöten än smålänning. Kyrkan däremot sköter kyrkan om. Och kyrkan ligger ju steget före då politiken i hög grad, därför att de har ju då stått för det mesta av samhällsbygget sedan romarrikets fall. Kyrkan har universiteten, kyrkan har sjukhusen, kyrkan har klostren, kyrkan har skolorna, kyrkan har forskningen, liksom hälsovården och ganska stora tillgångar också. Och den här ordningen är alla nöjda med faktiskt. Kungen gjorde sitt, stiftade lagar som gällde det världsliga. Kyrkan gjorde sitt och vårdade människans väl. Två system som så att säga fungerade parallellt. Visst, det var konflikter däremellan ibland. Och kyrkan kunde sätta tummen i ögat på kungen, som till exempel heliga Birgitta gjorde. Och kungen kunde också ge kyrkorna och prästerskapet ett tjuvnyp. Men på det stora hela så var det här två skilda parallella världar. Alltså politiken då, under den här tiden, var i en ganska betydande mening sekulär. Men vid reformationen så hände någonting ganska förskräckligt i Sverige. Och det jag säger så här, det var inte reformationen i sig som var det förskräckliga. Luther var en man som tänkte precis som Paulus. Han sa så här att religionen kan aldrig regleras av myndigheter. Inte ens religiösa ledare har rätt att reglera tron åt människor. Nåden alena, säger Luther. Tron alena, skriften alena Och så spikade han upp det här på kyrkporten i Wittenberg och protesterade då mot ett allt mer invecklat och ett allt mer krävande system som reglerade religionen i den här katolska kyrkan som då hade växt fram under 500 år ungefär. Jag ger Luther rätt i nästan allting. Han var en profet i mina ögon. Han har fått mycket skäll, Luther. Man har beskyllt honom för mycket och det mesta är falskt. Därför att hans skrifter är en lisa för själen. Alltså. För alla som känner att jag lever under någon form av ett religiöst förtryck under någonting som har med människor att göra än med Gud att göra. Luther befriar människor. Han tar människor ur de kyrkliga labyrinterna, liksom lyfter upp dem lite grann så de någonstans ser ljuset igen. Det förskräckliga då som hände i Sverige är att Gustav Eriksson Vasa, en katolsk karriärist och adelsman med hårda nyper, bestämmer sig för att ta makten över hela det landområde som då kallas Sverige. På den tiden ett runt land så här faktiskt. Med Stockholm ungefär i mitten, Finland i öster, Götaland och Svealand i norr, nordväst. Halland och Skåne var danskt, Bohuslän var norskt och Norrland var det ingen som brydde sig om direkt. Det var vit fläck på kartan. Han slängde ut han slängde ut katolikerna i Sverige. Han gjorde det förbjudet att vara katolik i Sverige. Och den som blev eller var katolik riskerar att bli avrättad. Och de präster som protesterade, de högg han huvudet av i några välkända blodbad runt omkring i våra städer i torg, som ni hör talas om. De präster som satte lugna nu ner lite, Gustav Vasa, vi kan inte, nu får du tänka två gånger, så att säga, de fick plikta med sitt liv. Så var det faktiskt. Och han använde Luther som det främsta argumentet och skapade då den protestantiska kyrkan i Sverige. Kungen ska styra över kyrkan, sa Vasa. Inte påven i Rom, utan jag ska göra det. Och därmed gjorde han då sig själv till en kombination av kung och påve. Prästerna blev nu för första gången i historien i Sverige blev kungens tjänstemän som sattes att styra i församlingarna, som det hette på den tiden när riket delades in i det som idag kallas kommuner. Pastoraten var regioner och stiften blev det som idag är län. Om ni tittar på en karta och tittar län och stift så ser ni att de flyter ihop ganska bra. Parallellt. Kungen styrde kyrkan och kyrkan styrde folket. Prästerna ersatte fogdarna ifrån feodaltiden och den som satte sig emot nu då ställde sig, stod inte under kungens bestraffning, den världsliga regimen, utan under kyrkotukt. Den svenska statskyrkan var skapad. Den som satte sig emot kunde då få erfara dödsstraff eller prygel eller det värsta av allt att bli fråntagen nådemedlen. Och nådemedlen, det vill säga nattvarden, ordet, de kyrkliga riterna, hade endast prästerna tillåtelse att handha. Den som på eget bevåg försökte att dela det här med andra människor fick först en varning, sen, och det här är så sent som på 1800-talet, och lydde man inte då så vart man satt på fästning upp till ett år på vatten och bröd. Lydde man inte den gången heller så vart det utvisning ur riket. Den här lagen gällde fram till 1860-talet och i praktiken ända in på 1900-talet. Därför att folk i byarna kände att man vågade liksom inte trotsa prästerna, han hade ju till skillnad mot kungen också makten över deras frälsning. Nu finns det ingen anledning att vältra sig i religiöst förtryck, även när det förekom i vårt land. Idag så ser vi en annan form av religiöst förtryck i världen. I den form då av islam som utövas av fanatiska islamister. Egentligen handlar det här om samma sak. Alltså, det är maktmänniskor som vill kontrollera andra människor med deras eviga liv som pant. Ingen blir glad av att vältra sig i det här heller, utom massmedia möjligen. Men under 1800-talet så börjar då en rörelse driven av präster inom kyrkan växa fram. De hävdade så här, och hade möjlighet då, eftersom kungamakten, det var ju kunga, det var inte kyrkan som var problemet, det var kungamakten som var problemet. Kungens makt började minska. Och de här prästerna hävdade att kyrkan är inte en myndighet under kungen. De hävdade att Gud är inte en generaldirektör över ett statligt verk. De hävdade att tron är en sak mellan människa och Gud, oavsett kungar, påvar eller präster. De hävdade som präster att om de här människorna som är då i kyrkans tjänst inte tjänar människornas väl, utan kungens syften, då har de försatt sitt kall. En av dessa präster hette Rosenius, en annan hette Waldenström, en annan hette Erik Jakob Ekman och så vidare och så vidare. De kämpade för en reformation inom den svenska statskyrkan och hade något mer nästan modest begäran än vad Luther ställde på den katolska. De sa inte att påven inte ska lägga sig i människors förhållande till Gud. De sa att kan inte kungen, lagstiftaren, skattekrävaren, högste chefen för krigsmakten och så vidare, kan åtminstone inte han hålla tassarna borta i frågan om människors frälsning? Under en ganska kort tid, så var det lika farligt att ha den här åsikten i Sverige som det idag är farligt att ifrågasätta ayatollerna i Iran. I en by utanför Borås, där en kompis till mig, hans farfar, växte upp där. Där fick man krypa in på natten genom fönstren på baksidorna och stugorna. För ut på vägen stod kyrkväktarna och bevakade vilka som gick in och ut. Tillsammans med länsman. Och mötena hölls nattetid med släckta lampor. Och tyst bön, mycket tyst bön var påbjuden. Nils Frykman då ska nämna här sen ännu mer lite grann som avslutning på det här. Miste då, som jag sa, sitt arbete i Sunne så sent som på 1870-talet. För att han lärde barnen i skolan att en enkel tro på Jesus var tillräcklig för att vinna livet. Inte för att tron var liten, utan för att Jesus var så stor i sin nåd. De här bönerna som bads då ute i stugorna besvarades. Och människor upplevde att Gud bekräftade deras längtan. Och upplevelsen av Jesus och inte prästväldet var det som gav dem frälsningen. Den här stora upplevelsen var så stark att en revolution bröt ut. Det som vi idag kallar för folkväckelsen. Den förändrade den kyrkliga bilden totalt i Sverige. Den skapade inte bara frikyrkor, för det var ju rätt onödigt egentligen. Det var inte det som prästerna ville. Prästerna där, de ville ha en reformation om kyrkan i Sverige. Men ändå blev det så här. Och det här förvandlade hela synen på den reglerade kyrkan. Väckelsen då. Vi som längtar efter den igen. Alltså den kom ju inte från ingenstans. Den damp ju inte ner från skyn som en blixt där bara, hoppsan. Det var det väckelse. Ibland så beskrivs det så, men så var det verkligen inte. Alltså den uppstod när människor förstod att tron inte är reglerad av andra människor. Men att den finns där som en levande väsen och att Gud är människans vän. Så enkelt. Det vill säga precis samma sak som Paulus sa till farisén. Precis samma sak som Luther sa till dåtida påvekyrkan och så vidare. Idag så har vi inga, vare sig påvar eller biskopar eller vad nu som vi måste känna att vi måste resa oss emot. Så här. Utan vi gör som vi vill. Och kanske är det som är lite vårt problem. I någon mening har vi själva bidragit till det här sekulariserade samhället vi har idag. Det vill säga var och en gör som man vill. Det spelar ingen roll. Friheten också dränerade så att säga, identiteten. Men runt omkring oss än en gång pågår ett religionskrig. Runt om i världen just nu pågår ett religionskrig. Även i Lidköping faktiskt. Även om det bara sker med ord här. Runt omkring oss påstår människor att religionen också är roten till allt ont. I kölvattnet av islamisternas framfart åker vi med också. Av någon orsak. Tro mig, jag har fått tillräckligt med telefonsamtal som vittnar om det. Och i det sammanhanget är det ju oerhört viktigt att definiera vad vi tror och vad vi inte tror. Och också sätta gränser mot dem som säger någonting annat. Det kan bli tufft framöver. Jag vet inte om det blir det. Men det kan bli det. Och även om det inte blir det så får vi aldrig glömma va? Att varje man eller kvinna, oavsett religionstillhörighet, oavsett om de bekänner sig som kristna, judar eller muslimer och hävdar att vår frälsning står och faller med lagar skrivna av falska eller äkta profeter, har fel. De har fel. De har fel. Mose var en profet. Inget tal om det. Han var en äkta profet. Hans efterföljare hävdade att endast lydnad mot Mose lag skulle kunna frälsa människor. Jesus sa att detta var fel. Mohammed sa att Koranen, som inom parentes då, är i princip ett plagiat av Mose lag, sa att det är det enda som kan frälsa människan. Han har fel. Påven lät under medeltiden tortera och bränna människor som inte lydde de katolska buden. Därför att det var bättre att de brann under bålet än att de kom till helvetet. Och han hade fel. Det är klart han hade fel. Kungarna under 400 år i Sverige lagstadgat att endast av kungen godkända präster kan förmedla frälsningen. Idag så skär sunni-extrema islamister halsen av människor som inte tror som dem. Av precis samma skäl. Vi har ett arv att förvalta, vänner. Vi har ett arv att förvalta i världen just nu. Nämligen att säga till varje människa som tvivlar på dessa despoter. Som undrar, hur är det? Och vi kan säga då att de människorna som påstår att tron är reglerad av lagar och regler som de har fel.